välkomna människor som jag har mött. Enligt hörsägner strålade alla vägar och stigar tillsammans på kyrkbacken. Den nuvarande byvägen från Norrbo över kommunistergården var då Norrköpingsvägen. Den nuvarande prästgårdsvägen var vägen från Söderköping som sneddade över den då obebyggda skolhustomten. Den fortsatte sedan alldeles in till Klockargården, rakt ner mot Husbyån, där den gamla bron var belägen mot Linköping. Den nuvarande kyrkovägen är en senare väganläggning. Bron över ån var av trä, vilande på två knuttimrade träkistor fyllda med sten. Den var i bruk ända till 1936. Det var ett under att den höll för den tunga lastbilstrafiken som den icke var byggd för. Snöveltorpsbron över Göta kanal var ett stort problem för den tyngre trafiken med begränsat jordtryck. Bussarna fick, om de var fullsatta av resande, en tredjedel gå av bussen samt fortsätta över bron. Det var ju löjligt för då de gående samtidigt var på bron. Mjölkbilarna var det ändå besvärliga för. De fick bygga en lastbrygga på varje sida av bron. När de kom fram till bron fick de lasta av en del av mjölken samt fortsätta till andra sidan för att lasta av en del och backa tillbaka för att hämta det som de lämnade på andra sidan bron. Ett tidsödande arbete, men det förekom bara när trafikpolisen vaktade bron. Det finns många gamla hus i byn och alla har de sina historia där människor levat och verkat, upplevt både glädje och sorg. Den äldsta stugan i byn är väl den lilla röda stugan, antagligen från 1600-talet. Mycket välvårdad, ny privat ägo. Det var i forna tider tjänstebostad för kommunisten. I början av 1800-talet var Johan Falusson i tjänst. Han skulle biträda kyrkoherden i kyrkan samt ansvara för barnens undervisning. Lönen var boställdes jord vad den kunde avkasta samt en del frivilliga gåvor av föräldrar. Församlingen beslöt att kollekt skulle upptagas en söndag varje år i erkänsla för den nit och berömlighet och möda han använt i barnens undervisning. Omkring 1850 under kommunister Holmstedts tjänstetid uppfördes en ny större bostad som sedan blev arrendatorboställe på kommunistergården. Då kommunistertjänsten upphörde 1950 var det i så dåligt skick att den måste rivas. Klockargården, nuvarande församlingshem, var förut tjänstebostad för klockaren. I löneförmåner ingick 3 tunnan åker jämte beteshage för 2 kor. Marken var skänkt av generallöjtnant Jakob Urensköld som var ägare till de mesta gårdarna i församlingen. Marken var utbruten från hela gästgivaregård. Enligt gamla församlingsbors berättelse skulle huset i början av 1800-talet blivit påbyggt med vindsvåning. Den första klockan man minns var Hallberg. Men det tycks att han inte hade något med undervisning att göra. Han var ansvarig för klockringningen samt ledade församlingssången i kyrkan med mera. Omkring 1848, när den allmänna folkskolestadgan tillämpades, tillträdde folkskolläraren och klockaren Fallén sin tjänst. Det berättas att Fallén var född i Svinhult. När han kom för att tillträda sin tjänst kom han gående bärad på en så kallad nattsäck av storblommigt tyg kallad hemlängtan, där han hade sina tillgångar. När han slöt sin verksamhet ansågs vara mycket förmögen efter dåtida mått. Folkskolan var den gamla som låg norr från byn, den enda i socknen. Där blev långa vägar för de mesta barnen. På den tiden var det många barn i de små stugorna. För småbarnens undervisning fanns inga fasta lokaler utan de fick hålla till i stugorna som för tillfället var obebodda. Den var uppdelad i skolrotar. Klockare Fahlén var en mycket verksam man. Trots undervisning som tog den mesta tiden i anspråk fick han snart de flesta av kommunens angelägenheter att verkställa. När det blev lag att alla barnen skulle vaccineras fick klockan i uppdrag att verkställa detta. Det fanns på den tiden inga utbildade barnmorskor, men 1870 anställdes en sådan. Men klockaren lämnade inga uppdrag frivilligt, trots att alla mödrar var missnöjda med behandlingen samt alltså uppträdande mot dem. Men ingen vågade ingripa i socknen. Alla var i skulder till honom. Min mor berättar här med egna ord när det var dags att vaccinera min pojke. Det var i slutet av juni 1901 när klockare Fahlén kom upp till torpet. Jag var ensam hemma. Min maka var i tjänst på Malmen. Fahlén hälsade sen började tala om skörden på torpet med mera. Sedan såg jag på min pojke och sa du har en stark och duktig pojke. Du ska åka till Söderköping för att vaccinera din pojke hos klockare Westin. Sedan skulle Fahlén ta vaccin på min pojke och överföra det till de andra barnen. Visserligen var detta förbjudet för att endast för ett par år sedan. Men Fahlén hade sina egna lagar. Han kunde på detta sätt tjäna några kronor istället för att köpa vacciner på apoteket. Gör sig ifrån. Har inte tid. Måste bärga mitt tö. Men han var envis. Resan skulle han betala men min tid som resan tog var ingen talan om. Men som vi på den tiden har stor respekt för överheten och klockare var envis fick jag ge efter. När jag kom till klockare Westin var han arg på Fahlén för att han skulle hålla honom med vaccin gratis. Han kan väl köpa sitt vaccin som jag på apoteket. Efter några dagar var vaccinet verkat på min pojke hade Fahlén utlyst samling av alla de barn och mödrar som skulle ha sina barn vaccinerade i kyrkskolan. Det var ett tiotal barn som skulle behandlas. Klockare Fahlén var nära 80 år och han hade med åren blivit vrång och argsint särskilt denna dag var han i balans. Han hade fått meddelande att han inte fick fortsätta med postutdelningen längre. Den skulle utdelas i affären hos Jonas Hesse i klubben. Han hade ingen lansett för ändamålet utan en vanlig pennkniv som användes i allt möjligt utan någon som helst rengöring. Som för honom var ett okänt begrepp. Fahlén började behandlingen med att sticka hål på vaccinblåsorna på min pojkes arm samt pimpla in det på armarna på de andra ungarna. Det var ju inte underligt att det blev infektion med feber och vaknätter för mödrarna. När förvärtningen var färdig var det en kraftig, ståtlig kvinna, statarhustru, för en av de större gårdarna som flyttade varje år. Hon hade väl sett lite mer av världen än vi andra. Inte var hon beroende av Fahlén. Hon stod framför Fahlén med ungen på armen och sa sin uppfattning om klockans uppträdande och hans behandling av barnen. Hon vågade tala om vad vi alla ville säga. Klockan blev blåröd i ansiktet. Vi trodde att han skulle få slag. Det dröjde en god stund innan han fick fram något ljud. Det var sista gången han verkställde vaccineringen. Nu fick den anställda barnmorskan, fru Johansson, efter 30 års tjänst verkställa vaccineringen som hon var utbildad för till alla mödrars belåtenhet. I början av sin tjänst bildade han familj i sitt äktenskap på han en dotter som gifte sig med hans efterträdare, kantor Axel Perb. Sonen Oliver omkom vid en olyckshändelse i unga år. Det hände under reparation av kyrkotaket. Efter skolans slut gick han för att se på arbetet då det hände att en plankbil gasade från taket och träffade i huvudet på honom med en ögonblicklig död. När klockaren 1870 tog han avsked från sin tjänst men fick fortfarande bo kvar i klockaregården. Den nya kantorn fick så småningom sin bostad i det nybyggda skolhuset. Men den gamla klockaren var fortfarande i full verksamhet ända in på 1900-talet. hade han fortfarande det mesta av sina sockenuppdrag kvar som han inte frivilligt lämnade ifrån sig. Fallin var även allmänheten behjälpt med att förrätta bouppteckningar, arvskifte, lösöre och fastighetsauktioner samt en betydande lånerörelse. Många historier berättas från Fallins auktioner. Om det var någon som slarvat med sitt auktionsskulder som var obetalt, ropade han högt och tydligt inför de församlade: du är inte betrodd. Du har inte betalt det du är skyldig. En gång förrättade han fastighetsauktion på Ludvigsholm. Bland de församlade fanns en man som ortsbefolkningen inte kände. Han var torftigt klädd. De trodde att det var en luffare som stannat upp av nyfikenhet. När budgivningen pågått en stund hade främlingen avgett högsta budet. Klockaren ville inte slå för honom utan frågade nedlåtande om han hade pengar så köpet kunde fullföljas. Främlingen svarade inte utan kom fram till Fadén, tog upp en sliten plånbok och lämnade fram 2000 kronor till den häpna auktionsförrättaren. Det var stora pengar efter dåtidens penningvärde. Den gamla skolbyggnaden som togs i bruk 1848 var ej byggd för detta ändamål enligt hörsägen utan var ett mangårdsbyggnad för Västhusby Norrgård. Den blev vid laga skifte överflödig därför att gården blev sammanslagen med Broby på andra sidan ån. Den fick då namnet Norrbo och blev enkelsäte för Strömfältsgatten. Den nya klockaren fick nu sin bostad i det 1883 nyuppförda skolhuset. Den nya klockaren hade rätt till avkastning på den lilla gården. Det ingick i löneförmånerna. Efter Fahléns bortgång anställde kantor Färb nu en man för att sköta småbruket och två kor samt en häst. Han fick även tjänstgöra som ringkarl i kyrkan och kyrkovaktmästare. Med hästen körde han all vid från häradsallmänning som åtgick till skolans behov. A.E. Andersson var hans namn men kallades då allmänt för Former Anders efter sin uppgift på sin gamla arbetsplats i tegelbruket men blev nu kallad för Klockar Anders. Han blev på senare år kyrkovaktmästare. Som bostad hade det enda köket samt mycket små två smårum som med tiden blev trångt i stugan med sina sju barn. Det stora rummet åt söder blev kommunalrum. Där samlades årets konfirmander 2 dagar i veckan i många år. När det blev vardagsläsning 1918 tog salen i anspråk för undervisning av småskolan. På vindspåningen fanns ett rum i varje ända med en stor vind som ej var vinterbonad. Det var utomhustemperatur samt en smal och brant trappa att bära ved och vatten och slask i. När vardagsläsningen infördes anställdes en ung lärarinna som här fick sin bostad som uppvärmdes med en rörspis och en köksspisel. Det blev ganska kallt när hon varit några timmar borta för undervisning. I våra dagar talas mycket om forna statares bostadsförhållande. Man kan ju fråga om det var så stor skillnad, särskilt för de ensamstående lärarinnorna. Om vi nu lämnar kyrkbyn och fortsätter västerut ner mot ån ser vi först gamla fattigstugan som är kommunens ägo. Dess byggnadsår är ej så känt men uppfördes antagligen i slutet av 1700-talet. De gamla flyttades därifrån 1907 då Soliden var färdig. Det gamla hemmet blev nu hyreshus. Jag minns från min skoltid en skomakare Albin Hollers som hyrde här hade även en gesäll, Gustav Wallman. De tillverkade även nya skor och stövlar efter beställning. Som verkstad hade de det norra rummet som även var vardagsrum och sovplats för familjen. Där även gesällen hade sin sovplats. Här hade han även sitt lager av läder och putsmedel som luktade starkt. Skomakaren hade mak och 3 småbarn, alla fick sova i rummet. Efter många år flyttade han till Hagebylöt, med sin verkstad. Den stuga finns ännu bevarad. Nere vid ån ser man ännu spår av gamla vägen och bron. Här fanns en klappbrygga gemensamt för byn, där byns kvinnor fick slita ont i det kalla vattnet under vår- och höstbyken. Med påföljd att många av dem fick värk i leder och muskler, men det skulle ovillkorligen skölja sig och innan det vatten. Marken omkring bryggan var byns samfällighet som var avsedd för tork av byken. I ån där gamla bron låg var ån uppdelad i tre strömforor. Den östra hade prästen fiskvätten i, den västra Broby eller Norrbo. I mitten fåran fanns inga fiskredskap sättas ut. Den kallades kungsfåran. Det fanns rikligt med fisk på den tiden. Vattenståndet var mycket högre innan ån fördjupades. Det fanns gädda, braxen, ål och annan småfisk. Vesén som inte var intresserad av fiske kom överens med klockare Fallén som var intresserad för fiske mot att det skulle lämnas en del i prästforsköket. Det blev ganska magert med fisk i prästens kök. Klockare var nerig, han klagade på den dåliga fångsten, ville inte gärna lämna något ifrån sig. Lämnade bara lite småfisk en och annan gång. Men så en afton när Fallén varit vid ån och vittjat sina fiskredskap mötte han kyrkoherden som var ute och gick. Prästen stannade upp och pratade med varandra. Fallén talade om sitt dåliga fiske. Han visade upp sin fångst några småfiskar. Prästen beklagade honom. Men plötsligt stank en gädda som han gömt innanför åken och slog i vägen framför de båda. Det var ju pinsamt för klockaren. På andra sidan någon kommer vi fram till ett hus som förr var lantaffär, postkontor och telefonstation. Innehavaren var Jonas Hesse som drev det omkring 70 år. Nu är den ombyggd till privatbostad. Här var redan på 1700-talet en vaststuga med ett hållstall där de som var på färd till torg och marknadsdagar i huvudsak Norrköping kunde här övernatta. De kom långa vägar från Yxenum, Österaby med flera socknar. Hållstallet fanns kvar som lagerlokal ända in på detta århundrade. Utanför affären var som ett litet torg med ett träräcke försedd med järnringar att binda kundernas hästar. Klubben blev småningom en centralpunkt för socknens. Här blev postkontor där affärsinnehavaren delade ut posten samt alla andra postärenden. Den kom tre gånger i veckan från Söderköping dit den kom med järnväg. Vikbolandsbanan var nu färdig. Postbudet som var gående hade postverkan på sin rygg. Han kallades allmän för postjobban. Hit kom ortens första telefon, dåtidens underverk, med en telefonväxel i ett rum innanför affären. Den sköttes av affärsinnehavaren med fyra abonnenter. Här fanns en telefon även för allmänheten. Men det var inte lätt för ortsborna att hantera en sådan makapär. Många roliga episoder inträffade ibland. 1921 började den första linjebussen från Norrköping till Evalund. Det var en vanlig lastbil med hårda träbänkar. Men fick snart linjetillstånd utsträckt till klubben. När trafikbolaget Norra Tjus övertog företaget med mer moderna bussar blev det en betydande utveckling med nya busslinjer åt alla riktningar. Klubben blev en betydande trafikpunkt. Bilen var på den tiden inte var mans egendom. Det var rikligt med folk på landsbygden och bussarna var för det mesta fullsatta. Det blev rörligt liv här. Många resande skulle byta bussar, varor fick lastat om. Lördagar och söndagar blev det även samlingspunkt för ortens ungdomar. Men tiderna förändras och nu har bilen blivit var mans egendom. Är alla busslinjer indragna. Fortsätter vi sedan gamla vägen hela backe finner vi en liten oansenlig stuga. Backen. I början av 1800-talet bodde här Bengt Bengtsson med make som gamla blivit varför de blev tilldelade från sockenmagasinet två kappar råg som man kunde avläsa på väggen i magasinet. Mycket här kunde man studera bygdens socialvård under 100 år, men tyvärr är allt utplånat. I början av detta sekel bebodde stugan av två äldre som av ortsborna kallades Lars och Larsa. De hade trångt om utrymmet, så när gumman skulle bädda fick Lars gå ut på backen. När de var färdigbädda ropade Larsa med hög röst: Lasse, kom in och lägg dig. Där hördes ända till byn. Sedan kom vi fram till Hälla Gässjegörgård som jag beskrivit förut. Men här finns två gårdar till i byn. Till vänster upp en av gårdarna ägdes av Fredriksson som var begåvad med en god sångröst. Han bevistades nästan alla gudstjänster där han hördes över både klockar och orgelmusik. Hans röst tystnade för alltid. Saknas den av alla kyrkobesökare. Innan man kommer ut på nya vägen ser man en milstolpe. Här är det en ny mil till Söderköping. Men det finns äldre från Karl den 15:s tid, nämligen fjärringstolpen som finns på vägen mitt emot åttan. Rakt norrut på en höjd låg fordomgården Broby. Den upphörde redan för 150 år sedan att vara självständig brukningsdel. Men stugan var bebodd ända fram till 1940. Det var en arbetskarl Ros med familj i flera generationer som det här har levat. Men nu synes bara lite av stengrunden och några vildapplar. Om vi sedan fortsätter mot väster en 200 meter och här till höger Soldattorp, som för många år sedan är borta. Den tillhörde Broby eller Norrbotte. Ladugården låg in till vägen och stugan lite längre in på åkern. Där det finns spår av bebyggelse. Lite längre åt väster ser man kullen av potatiskällaren samt där kallkällan var belägen. Den sista soldaten som här var i tjänst, hans namn var Karl Norr. Sedan vandrar vi framåt vägen till Terslund för detta soldattorp för Hälla Ote som är väl bevarat och är nog uppförd när indelningsverket instiftades. Den sista tjänstgörande soldaten var Gustav Hellström, skrivarens farbror, som slutade sin tjänst då han avled 1903. Sedan arrenderade torpet av för detta soldaten Tern som tjänstgjort för Ekeby, Ringby och Ote men begärt avsked. Tern blev fjärringsman i många år i socknen. Han var intresserad av gamla saker och samlade en mängd av husgeråd, redskap, vapen samt böcker och skrifter. Vi unga i orten besökte honom ofta för att se samlingarna. Till sist måste han bygga en särskild bod för sina samlingar. Särskilt minns jag en gammal katekes som han gärna läste för oss om och levnadsregler för av följande lydelse som jag ännu kommer ihåg. Husfolket ska beflita sig att slå arga drängar. Det är bättre för en man att gå upp på taket av sitt hus än att träta med en argsint kvinna. Om jag möter en svart hund då vet jag att det ska hända något. Hela sin värdefulla samling donerade han till Sankt Svanhilds gilde där den kan beses av intresserade. Strax intill här har vi Tvedala för detta osthåll. I slutet av 1800-talet inköptes gården av en stockholmare, patron Jensén, för att få luftombyte. Han smakade åt dotter och hade klena lungor. Men det hjälpte inte, det gick bort efter några år. Man såg ofta herrskapet på vägarna i en droska förspänd med ett par stora svarta hästar med den livrekklädda kusken Larsson på kuskbocken. Patron Jensen var intresserad av gårdens förbättringar. Han tränerade åker med tegelrör efter täckningsplan, den första i orten. Förbättrade ladugård och kreatursbesättning med mera. Men för sina anställdas bostadsförhållanden hade han inget intresse eller förståelse. Det blev besvärligt att få folk att stanna mer än ett år. En del av dem var utslitna som hade svårt att få anställning. Av ortens befolkning fick gården namnet Trasdalen. Patronen var den gamla stilen av husbonde. Han tillämpade hushaga på de kvinnliga anställda i hushållet med en hundpiska som uppfostringsmedel som användes både till tjänstefolk och hundarna. Tills en av ladugårdskarlarna ingrep med att rycka från patronen piskan och hotade patronen med den. Sedan bröt han sönder den. Efter första världskriget blev det ett ägobyte, men inga bättringar för de anställda. Bostadsförhållandena fanns inget intresse för. Ladugården rustades upp med större fönster med mera. Den blev ljusare. Det var viktigt att nötkreaturen fick en trivsam miljö. En dag blev patronen oense med sin ladugårdskarl om kornas skötsel. Den försvarade sig. Det blev en häftig ordväxling. Patronen blev allt hetsigare. Till sist tog han ett struptag på ladugårdskarlen. Den trängdes mot en fönsternisch där han i skrämsel fick tag i en gammal skåpbundsvikt som han slog i patronen i huvudet med så att det uppstod blodvite. Det var en ojämn kamp för ladugårdskarlen var liten till växten och gammal. Patronen var i sina bästa år och kraftig. Trots detta blev ladugårdskarlen anmäld för misshandel och påfördes böter. Folket på orten påstod att han blev åtalad för användande av ojusterade vikter. Här fanns innan Linköpingsvägen byggdes en besvärlig backe frukt av alla vägfarande med tunga lass. Det hände en gång att en häst stöp av överansträngning och efter kallades den märspränga. Nedanför backen ligger Korskullen, en parstuga från den karolinska tiden. Denna typ av bostäder var avsedda för boställen åt ståndpersoner såsom fältvebel, fanjunkar och länsman med mera. Nu används den troligen som sommarstuga. Det skulle vara av intresse att veta lite om dess historia och de människor som här levat och verkat. Stugan ser välvårdat ut med sin gula färg och uppe på kullen, väl anpassad i landskapsbilden. På en höjd intill sjön Asplången ser man Minsjö, stilfulla mangårdsbyggnad med ett naturskönt läge. Som ägar under 1700-talet med torp och mindre gårdar med underlydande skrevs herrmannen, lagmannen, stjärneman. En hård och egenmäktig man mot sina underlydande och allmoge. Med sina hänsynslösa affärsmetoder var han mycket framgångsrik. Enligt sägn och folktro hade han skrivit kontrakt med den onde som skulle få hans själ när han slutit sitt framgångsrika verksamhet här på jorden. Det berättas att han blivit ovän med ägaren på Ludingsbo. Där hade herrskapet julkalas, men lagmannen hade inte blivit inbjuden. När festen nått sin höjdpunkt och alla gästerna samlats vid bordet, plötsligt splittrades fönstret och vinflaskan krossades av en kula inför de förskräckta gästerna. Enligt folktron skulle lagmannen ha stått hemma på gården och avlossat ett trollskott med sin bössa tvärs över sjön med det stora avståndet över sjön och med den säkerheten måste han ha hjälp av mörkrets makter. Han var ju en mycket fruktad herre under sin levnad, så det var ju inte underligt att de var rädda för honom efter döden. Och hans våldnad uppenbarade sig ofta för befolkningen, särskilt hemma på gården, där gårdsfolket knappast vågade sig ut efter mörkrets inbrott. Till sist gårdfrågade de en klok gubbe på orten som föreslog att de skulle riva upp den utfartsväg som han alltid använde vid sina resor. De rev alla broar, även diken och över bäckar, samt odlade upp vägen. Efter detta arbete upphörde alla svekeri på gården. Det var väl allmogens tro på den kloka gubben. Under 1800-talet blev en Klingspor ägare till Minsjö. Han ägde även en del gårdar i Skärblacka, bland annat Mariedal och Skörtinge, men bosatte sig på Minsjö. Klingspor var en flitig kyrkobesökare och att bygga ett eget kyrkstall med plats för två hästar samt vagnbod och körskulle. Byggnaden finns ännu kvar bakom kyrkoskolans uthus. Vid hans bortgång blev hans dotter Matilda ägare till gården, men arrenderade bort till lantmannen Engström, som efter några år ingick äktenskap med ägarinnan. De fick en dotter som senare gifte sig med en prästman, Sixten Dahlqvist, som blev prost i Vreta kloster. Hon gick bort för några år sedan och var välkänd i hela stiftet för sina artiklar i olika tidningar om kyrkans arbete. Matilda Klingspor var mycket socialt intresserad. Med